Och nu spelar vi in.
Toppen.
Toppen. Hej Hanna.
Hej.
Välkommen till Sverige.
Tack.
Ja, du är nog det som mest lyser upp min februaridag.
Åh.
Du frågade mig förut när vi träffades och skulle prata ihop oss inför det här hur jag mådde.
Mm.
En fråga som man inte ställer i ditt nya hemland.
Nej, då blir folk väldigt förvirrade. Alltså mitt nya hemland är ju Tyskland då.
Ja. För det ska väl du skita i?
Eller? Ja, eller det är liksom, om man frågar hur man mår, då ger de också då inte ett långt svar. Då liksom är de så här, jo, jag känner mig lite, du vet inte det här, hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Ja, men du, jag tänkte på en sak. Nej, så är det inte. Utan då, om man frågar, då blir folk, eller jag tror att man måste fråga lite senare in i konversationen.
Ja.
Jag har ofta det här problemet är att jag vet inte hur jag ska ringa folk i Tyskland, för att jag säger alltid, hej, hur mår du?
Ja.
Och då blir de lite förvirrade varför jag ringer och frågar hur de mår och inte säger direkt vad jag har på hjärtat. Och vice versa när folk ringer mig och så säger de så här, hej, det är Katja. Så säger jag, hej Katja, hur mår du? Då säger de så här, jo men det är bra, det är nog bra. Jag hade lite förkylning igår, men idag är det bättre.
Men vad intressant, och det där är ju så, det är ju vi svenskar som ska vara sådana.
Ja.
Men vi är så, när jag kom hit idag till Fotografiska så träffade jag Mattias i kassan som jobbar här, en jättetrevlig kille. Och han frågar, hur mår du? Och först så, då tänkte jag så här, jag slentriansvarar bara, bra, och går vidare. Men så orkade jag inte slentriansvara.
Nej.
Utan jag sa faktiskt att sådär. Mm. Och så pratade vi lite grann om det där. Och det är lite grann att jag inte orkar bara ge ut just nu. Jo, men allting är bra och så, bara för att jag ska göra det. Jag är faktiskt lite låg.
Mm.
Och det känns så be och låtsas att inte vara det. Alltså det finns jättemycket i mitt liv som är bra. Alltså nästan allting är ju bra i mitt liv. Men jag är lite låg, lite dränerad på energi. Och jag har insett att jag har inte så jävla hög ambitionsnivå. Och inte så jättestark motivation.
Mm. Och då trodde jag att det kanske var en vintertrötthet.
Nej, jag tror faktiskt
att
inte
det. Att det inte var.
Nej, jag tror inte att det är vinter. Jag käkar D-vitamin. Nej, jag tror inte att det är vintertrötthet. Jag tror att det är någon sorts. Jag fick en penna på posten, Hanna.
En penna?
Ja, där det stod fotograf Göran Segerholm. Det är min enskilda firma, heter så. Mm. 30 år. Stod det på pennan. Och så följde det med en sån här medföljande brev. Där det stod, jaha du Göran Segerholm. Nu är det 30 år sedan du registrerade din enskilda firma. Ska du inte beställa såna här fina presentpennor som du kan ge till dina kunder?
Oh, gosh.
Och då tänkte jag, finns det någonting sorgligare än en fotofirma som har funnits i 30 år?
Nej, det är inte sorgligt.
Men i dessa tider av ständig förnyelse. Vad ska du tänka? Du får en penna som fotograf Göran säger om. Bara det här namnet skickar oss tillbaka i stenåldern, Göran. Det var under några år som inget barn i hela Sverige döptes till Göran, by the way. Som en jävla raket tillbaka till stenåldern. Så här, och ska han ta liksom bilder? Med vilken estetik då? 30 år gamla kompositionsregler. Och ja.
Ja, men det där tycker jag låter överuttänkt. Det tycker inte jag alls låter gammalt. Jag tycker det låter bra. 30 år, det tycker jag låter som så här, 30 years of experience, I know what I'm doing. Inte någon så här, nu startade jag ett företag igår och startade ett nytt imorgon. Och,
ja, jag håller med om det, om det vore en arkitekturfirma, om det vore en revisorfirma, om det vore vad som helst, utom en bleeding edge kulturgrej som fotografi faktiskt är.
Ja.
Ja, hur som helst, men det är kanske sådär att man, jag vet inte vad det är. Jag blev inte glad i varje fall.
Av pennan?
Nej.
Nej, jag skulle nog också få ångest om sån där penna från banken. Det känns ju bara deppigt. Men jag tror inte att liksom det som du sa efteråt om betydelsen av pennan tycker inte jag är deppigt alls.
Nej.
Men pennan i sig, förstår jag. Ja, här vill du ha en penna med mitt namn på.
Ja. Det känns... Ja. Nej, men så där är det.
Mm.
Du läser, alltså jag har just insett en sak idag som jag måste få prata om, och det är att du går i en tyska för invandrarklass.
Exakt.
Och det, jag känner inte så många invandrare som inte är invandrare i Sverige, men du är invandrare i Tyskland.
Jag är invandrare i Tyskland, ja.
Ja, mm. Och försöker lära dig tyska.
Ja.
Men det går inte så bra.
Jo, det går bra.
Det, ja, men
fast grammatiken går inte så bra. Den är ganska svår.
Ja.
Men jag kan inte, jag tar mig fram och pratar tyska varje dag, och det blir ganska många grammatiska fel, men det är shit the same.
Ja.
Däremot så fort jag ska skriva ett e-mail, då är det så här blinkande varningslampor av det här. Aha, okay, är en utlänning som inte har någon aning om var man lägger där, di, das i akkusativ.
Hur känns det? Känner du dig berövad på makt och kraft när du inte har språket i din hand?
Ibland så kan jag tycka att det är lite frustrerande när jag inte riktigt kan uttrycka mig vad jag vill säga. Men så här, och när jag tycker att när jag blir berövad på kraft när jag måste skriva de här e-mailsen som jag egentligen bara skulle vilja skicka iväg ganska snabbt för att det är ett jobbmail. Och sen så tar det mig en kvart. Och så kanske jag måste fråga om hjälp. Och det blir bara så här, det där, det tycker jag är jättejobbigt faktiskt. Men det där med att lära sig språk, alltså jag kände att jag hade en dag då jag bara sa, nej men nu pratar jag tyska. Nu får det bli fel, men det är shit the same. Om jag inte börjar prata tyska nu, då kommer jag aldrig lära mig. Och det tror jag var jätteviktigt, för att nu pratar jag bara tyska med alla mina vänner i Tyskland. Och de rättar mig då, och de förstår ju vad jag vill säga. Och ibland om jag är extremt trött kanske jag slänger in engelskan. Men det vet ju alla här på bildradion att jag ganska ofta gör.
Ja.
Men... ja.
Är du lika svengelsk på tyska? Eller tysk, ja, tysk-engelsk?
Germlish,
ja. Som på svenska?
Inte lika mycket. För att också inte alla i Tyskland pratar engelska.
Du, jag märkte det. Vi hade utbytesstudenter från Tyskland. En av mina döttrar hade något sådant program.
Mm.
De åkte till Tyskland. Och så kom det. Och de kunde knappt berätta. De gick 9:e klass. De kunde knappt berätta att de hade tagit bussen från flygplatsen.
Wow. Men är de från gamla öst eller från väst? För gamla öst, de har ju bara... fast om de är
det
så unga. Ja, det här är ju nu.
Ja.
Ja, wow.
Så det står illa till med engelskkunskapen i Tyskland. Ja. Det är min bild.
Ja, alltså, jag tycker att man kan nästan rita en karta av Berlin och veta i vilka områden folk pratar tyska, i vilka, engelska och vilka ryska. För det är ju liksom, de lärde sig ryska i skolan i gamla öst.
Ja, lustigt ämne att komma in på en podcast som heter Bildradion.
Ja, exakt.
Vi måste in på bildområdet nu. Egentligen så är jag inte så pepp på att prata om bild just idag. Därför att det är så mycket annat som uppfyller mig. Men låt oss göra ett försök ändå.
Absolut.
Vi träffar Janne Broman, en av grundarna till Fotografiska, när vi kom idag. Och han gav oss en sneak preview på något som heter Photomarket. Och Photomarket då, det är en jättefin sån här, man ska visa bilder och sälja bilder till människor som samlar på fotografier och har lite ekonomiska muskler att lägga bakom sitt bildintresse.
Verkligen.
Den dyraste bilden som hängde på väggen där hade du sett i Metro i morse.
Exakt, det var den här, det är en bild från Andreas Gursky från ett, alltså bilden är en stor stående bild, hur många meter hög? 3?
Kanske, ja.
Bred 2, en och en halv. Bilden är av alltså ett landskap i Abu Dhabi, var de har byggt sådana här fake land. Help me. Var de har byggt alltså öar i identiska rader. Och hela bilden är liksom då den här upprepningen av de här radhusen, fast det är öar.
Ja.
Om det där lät ungefär som man kan förstå.
Ja, ni får väl titta på den i Metro.
Ja, eller? Titta på den. Eller vi kanske kan lägga upp ett.
Kanske kan länka. Eller?
Ja. Men i alla fall, den då var med i Metro som en av de dyraste bilderna någonsin. Eftersom att Gursky sålde en jättedyr bild på... vänta, jag har tidningen här. Vänta.
Men, ja. Tänker du på en annan dyr bild då?
En annan dyr Gursky.
Ren 2 tänker du på då?
Vad tänker jag på?
Du tänker på en bild som heter Ren 2.
Genau. För 29 miljoner kronor.
Ja, precis.
Den som hänger här kostade bara 4 eller 5.
Vad fan betyder Genau?
Precis.
Jaha, okej. Okay. Bra. Så nu ska vi behöva stå ut med...
Ja, jag vet. Nu blir det trespråkigt, vänner.
Ja, okej. Okay. Jo, och den här då, den 4-5 miljoner sådär.
Ja, 4-5.
Ja, kommer den här, take. Kommer den här gå för?
Exakt.
Ja, du gillar inte Görske, men det, ja, det behöver vi inte prata så jättemycket om. Görske, jag fyller år på samma dag, by the way.
Ja, men Görske är lite... Ja, nej, behöver ju inte...
Görske talar om för mig vad en människa är. En människa är en varelse som vill göra räta linjer vart de än kommer i världen.
Nej.
Jo då.
Det är sån människa är inte jag.
Så är det visst det, och det kan Görske visa dig.
Ja,
så,
ja men det är
men däremot så håller jag också med. Vi pratar, den här bilden då, den är ju så ofantligt stor.
Mm.
Och då tänker jag på Dwayne Michaels. Jag försöker nu uttala det till som du vill att jag ska uttala det. Dwayne Michaels, som är en lite jobbig, lite större, lite ADHD-ig fotograf som ska utmana allting och säga sanningar.
Mm.
Och han har en gång sagt så här att lita aldrig på en bild som är så stor att den bara får plats i ett museum.
Jag tycker det är guld. Klockrent, I love it.
Ja, jag tycker att det är väldigt sympatiskt.
Ja.
Det är ju lätt att få människor att känna sig små genom att du bara blåser upp bildstorleken.
Men är inte det vad Görske är då?
Jag tycker att Görskes motiv kräver storlek. Och jag tycker att det får jättegärna finnas bilder som man bara kan avnjuta på museum. Det är helt okej för mig.
Ja, men tänk på alla som inte går på museum då.
Det är jättesvårt att njuta av Görske i en bok.
Absolut. Men tänk på alla som inte går på museum då. Då blir det elitkonst.
Det finns väl, ja, so what?
Märker du nu att vi har bytt position helt plötsligt?
Ja. Ja, nej, men det får väl finnas elitkonst då.
Absolut.
Om det nu ska, om det men nu ska det är ändå problematiskt att gå på museum.
Men det är lite så. Alltså det är ju ändå okej, museum kanske är något form av mellansteg faktiskt, men om man ska prata galleriet så tycker jag att det är ett stort steg mellan museet, galleriet och de som inte går på museum. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Och då vill jag ta in då i det här samtalet Janne Bromans reflektion över varför är gallerister så jävla snorkiga? Vänta, vi kanske inte får outa Janne på det här sättet.
Det vet jag inte.
Nu är det gjort. Janne sa så här att en grej som man ibland kan notera i gallerivärlden, långt ifrån alltid, men emellanåt.
Mm.
Så när man kommer in i ett litet galleri, det hänger fina bilder på väggen, men man får inget välkomnande.
Exakt.
Utan det sitter en gallerist där och skriver på sin dator, reser sig inte upp när man går in.
Kollar inte ens på en.
Tittar inte ens på en. Och man kan känna sig som någonting katten har släpat in.
Exakt.
Ja. Känner du igen det här?
Ja. Varför? Det här tycker jag också är ett av de problem jag precis försökte komma
med elitism
till. Ja. Mm. Att folk som, man går in på ett galleri och man känner sig ovälkommen. Och jag tycker att det är jätteproblematiskt.
Ja.
Att det liksom bara ska vara en viss, man ska veta innan man går in. Gör du inte det, då är du helt lost.
Vet du vad det värsta, en av de värsta grejerna som jag vet bland mänskliga drag är människor som först värderar folk.
Ja.
Liksom, om de ska gå fram och hälsa.
Jag tror man måste ha det skrivet i sin CV om du ska jobba på ett galleri. Min egenskap är jag värderar människor i första ögonkast.
Ja.
Helst negativt.
Ja. Det där är ju jättesorgligt. Men jag har ju en teori om vad det beror på. Som jag drar igen.
Ja.
Och det finns ju ett fastlagt samband mellan kläders pris och modellens grad av leende när kläderna visas upp. Ju mer modellen ler som bär kläderna, desto billigare är kläderna.
Mm.
Och när modellerna börjar se sura ut, då går priserna upp. Och när modellen då ser direkt föraktfull ut, då kan du vara säker på att det är jättedyra kläder som den här människan bär. Och funktionen bakom det här då ska vara att för att man ska kunna få folk att lägga ut 100 000 på en jävla handväska, så måste det till någonting extra, alldeles alldeles extra. Och det är att modellen ska visa att den här världen är bättre än vad du är.
Mm.
Och då så ska man då trigga igång den här rika personens vilja att erövra denna värld.
vilja köpa.
Ja, enkelt. Det ska vi alltid två om. Ja. Jag ska också köpa en sån väska och då kan jag vara snorkig också.
Kan vara lika snorkig som du. Mm. Ja.
Tror du att det ligger någonting i det där? Att man vill kunna sätta upp en tröskel in till gallerivärlden?
Ja, det tror jag nog. Jag tror att det är lite av ett liksom, tvåsidigt. Jag tror att det absolut finns någonting sånt. Jag menar, om man går runt på gallerierna i Chelsea i New York så är det ju verkligen, man får ju verkligen den känslan av att här hör du inte hemma. Mm. Sen så finns ju också en bredd på gallerier. Det finns ju också konstnärsdrivna gallerier och det finns ju gallerier som kanske inte har som sin main goal att sälja en Gursky utan kanske har lite andra intressen.
Ja.
Men jag tror att din teori stämmer faktiskt. Jag menar, absolut, om man, inte för att jag vet om de galleristerna nu som sitter i där uppe i, vad heter det, Photo Market, är snorkiga. Men man får absolut känslan när man kommer in där inne att så här, wow, okej, här men, handlar det om pengar på något vis.
Jo, precis. Men jag tror att fotografiska miljön är bra för det här. Alltså, det här... Man får tycka vad man vill om fotografiska naturligtvis. Men en sak som jag tycker funkar jävligt bra här är att man faktiskt när man kommer hit och kollar känner att man är välkommen.
Mm.
Oavsett vem du är. Och det tycker jag att de gör jävligt bra. Och jag tycker att det är, de låter folk ta sig över tröskeln.
Ja.
Och gå och titta på Saliman och känna sig att det här är också för mig. Och det tycker jag är en grej som funkar väldigt bra här.
Ja. Och det går ju också lite in på det, alltså jag ville säga att jag tror att många museum faktiskt riktar sig för att försöka vara den tröskeln som sen då kanske går över till ett galleri eller inte. Inte för att de kanske bestämmer sig för att vi ska leda människor till gallerivärlden, men jag menar att museet står som en mellanposition. Ja. Men, nu tar jag tråden.
Men man vill ju vara lite tröskel också.
Absolut, men jag tror, jag glömde helt kort vad jag skulle säga.
Alltså, jag blir ju sporrad av tröskel.
Ja.
Om jag träffar en person som på något sätt ska tycka någonting om vad jag gör eller någonting så att gud vad det knäckte i din...
Förlåt.
Ja, nej, det var bara fascinerande. Det lät som en så här brottare eller någonting. Var var vi någonstans? Jo, så tycker jag om personer som sätter upp trösklar. Om någon ska bedöma någonting som jag gör så vill jag gärna ha dem lite al dente.
Ja.
Men absolut inte att de ska säga att det jag gör är fantastiskt, det Nej. Första de gör.
Nej.
Utan jag vill att jag ska måste vinna deras hjärtan. Ja. Men så är det ju inte alltid.
Nej.
Och jag har senaste tiden stött på i olika sammanhang människor som vill att trösklarna ska vara jättelåga.
Ja.
I princip bortslipade.
Men det kan ju också bli jättetråkigt väldigt fort.
Jag tycker att det är jättesvårt.
Ja. Det är det som är problemet.
Ja, det är det.
Att hur gör man det tillräckligt intressant men inte... Alltså, man vill ju inte bli skriven på näsan varje dag heller. Det blir ju bara liksom plopp.
Ja.
Ja, så det är...
Så det är svårt. Och hur ska man kunna se någon skillnad i sin eget arbete om allt man gör bara överlikas. Jag försöker faktiskt vara lite sådär mot mina barn också. Barn är ju, alltså föräldrar och barn, det är ju en jävla osund relation på det sättet. Att föräldrarna alltid älskar allt barnen gör.
Ja.
Och allting är fantastiskt och så. Men jag har verkligen försökt genom åren att göra skillnad på min feedback.
Ja.
Att jag ger alltid förstås uppmuntrar. Jag tycker att det är så roligt vad de än gör.
Mm.
Och det kan ju inte dölja. Men att jag ändå försöker att ge en variationsrikedom ändå i feedbacken.
Så vad
att
de säger ska de om kunna, din feedback?
Jag tror att båda mina barn tycker att jag är ibland lite för svårflörtad.
Ja.
Men när jag säger att jag tycker att någonting är bra så är jag säker på att de litar på mig.
Mm.
Och det är liksom mitt mål. Och det är också mitt mål på till exempel på Facebook. Jag tycker väldigt lite likes jämfört med medel Facebook Svensson.
Mm.
Så likar jag otroligt få saker, tror jag. För
jag
vill att ett Göran like ska väga tungt.
Det gör det, jag lovar.
Jag vill att, har du lagt upp 100 bilder som du vet att jag har sett för att du är min Facebook-kompis och jag inte har likat en enda av dem, fast du har fått 36 000 andra likes. Mm. Så när jag likar en, då vill jag att det ska betyda någonting och jag vill att du ska tänka på just den här bilden. För jag trycker inte på like om det inte är någonting speciellt. Och på så sätt ska du kunna använda mina likes som ett orienteringsverktyg för vad som är bra.
Mm.
Och det skulle inte gå att göra om jag likade allt som alla la upp. Därför att då är det meningslöst. Då kan jag lika gärna avlika allting.
Eller... Jag älskar att like har blivit ett verb.
Ja, verkligen. Det har kommit fler nya ord när du har varit i Tyskland.
Oj, oj.
Så jag måste uppdatera dig nu. Eftersom du nu är exilsvensk, så vabruari har kommit.
Vad betyder det?
Vab betyder vård av barn.
Ah.
Och eftersom vård av barn är så vanligt i februari så kallar vi numera februari för vabruari.
Ah.
Så här är viktigt för dina referenser.
Okej.
Ja. En gemensam bekant till oss. Vissa ser ju vabba ju precis idag.
Så det vabbar förstod jag, men vabruari...
Ja, vabruari. Mm. Så det är nytt.
Ja.
Och hårkaos är nytt.
Hårkaos?
Ja, det är bad Bokstav. Hair day. på svenska.
I love it.
Ja.
Hårkaos. Guld.
Jag tycker att du kan översätta det till tyska och ta med dig till Berlin.
Ja, verkligen.
Ja.
Wow.
Så det händer lite grann på språkfronten även här.
Nu så var ska vi... inte slänga in hen nu också då? Fast hen vet jag ju att det finns.
Nej, hen är... Alltså, jag har en känsla av att hen börjar försvinna nu.
Nej.
Hen har pikat.
Jag läste det i tidningen i morse. Någonstans hen.
Ja, jag vet inte. Jag kanske har, det kanske är jag som slutat lägga märke till det. Men...
Ja, men då är det ju bra. Om det har blivit en normalisering redan.
Fast jag tror inte
redan.
Att det är så. Utan jag sa det bara för att vara vänlig mot dig. Och ge dig en alternativ förklaringsmodell. Men jag tror faktiskt... Jag har en känsla av att hen har pikat. Jag tror inte att det...
Du tror inte att det kommer slå igenom?
Jag tror inte det kommer breaka.
Fan.
Jag tror inte det. Jag bryr mig faktiskt inte.
Nej.
Jag tycker att hen är ganska praktiskt så man slipper skriva han eller hon.
Jag tycker hen är revolution. Det här var sen när jag läste mina första feministböcker 100 år sedan för att jag är så gammal. Då tyckte jag att det var liksom hela problemet. Whatever. Jag tycker hen i alla fall är väldigt bra.
Ja. Jag är indifferent. Mm. Hens vara eller icke vara bryr mig faktiskt inte om. Jag är så pass duktig skribent att jag klarar mig utan hen. Jag tycker hen har problemet att det är ett ord med en agenda.
Men det, alla ord har väl agenda?
Nej, inte alltså. Bara för att ta ett exempel ur högen.
Lagom.
Ja. Så, men det är... Let's agree to disagree. Det är ju inte svårare än så. Du gillar Sandy Skoglund.
Jag älskar Sandy Skoglund. Mm.
Och då en kort recap. Yes. Vem är Sandy Skoglund?
Sandy Skoglund är en fotograf som har arbetat med iscensättningar. Jag tror att hon började 80-tal, sent 70-tal.
Jag tror sent 70-tal.
Sent 70-tal. Och de här iscensättningarna är liksom inte en stilleben utan hon bygger hela rum. Och modeller och även människor som hon då till exempel klär upp i fullt... Alltså allt är täckt med ostbågar.
Ja.
Förutom kanske något ansikte. Vissa modeller är helt täckta. Hon använder sig mycket av mat för att hon säger att alla kan relatera till mat. Så det finns en popcornbild, det finns en ostbågsbild, det finns en... Vad mer för mat? Nu kommer jag då på något mer. Bara det finns en äcklig köttfärsbild, men den kan inte jag relatera till.
Okej. Sandy Skoglund har ju hängt här på Fotografiska.
Exakt.
Det var ganska tidigt i Fotografiska.
Ja, jag tror att det skulle vara nästan 2010.
Ja, kan det nog vara. Sandy Skoglund är ju inte min tekopp direkt. Jag tycker att det är roligt sådär att hon gör massa katter av gips och målar dem gröna och så.
Mm.
Det trycker inte på mina knappar. Däremot hennes stilleben tycker jag är makalöst fina.
Du får förklara en av dem.
Okej, hennes stilleben är att hon... Då blir det då Görans läsning av Sandy Skoglunds stilleben.
Ja, men jag gav Johannas läsning.
Ja, men precis.
Ja.
Och min läsning av hennes stilleben är att hon tar industritillverkad mat och lägger upp på industritillverkade tallrikar med industri, på industrimönstrade vaxdukar. Så hon kan ta en burk majskorn till exempel, så här konservburk, och plocka upp alla majskornen individuellt och lägga i ett mönster på en tallrik med ett mönster som påminner om det mönstret hon gör med den här maten, som står på en vaxduk med ett liknande mönster. Och det, anledningen till att jag gillar det, det är nog samma som Gursky. Jag tycker att hon klär av det industrialiserade.
Ja, absolut. Ja. Men det är lustigt, för att jag tror att, undrar om, jag kan vara en ganska partisk människa. Börjar jag tycka om en fotograf så kan jag vara ganska die hard för dem. Och jag undrar om Gursky skulle göra något sånt. Skulle jag tycka att det skulle vara lika kul? Eller skulle jag bara vara så här, ja. Whatever, Gursky. Men när Sandy gör det, men Sandy gjorde det ju på ett annat vis, för hon hade ju så mycket kärlek. Nej, jag vet inte.
Ja,
men det där är ganska intressant, för jag tycker de är jätteroliga också. Nu höll jag på att slänga mitt första tillskord, men jag ska inte göra det. Även fast jag tycker att det är lite skrivet på näsan. Det är samma sak jag känner med Gursky. Jag tycker Gursky skriver oss på näsan.
Ja, jag tycker att det finns ett problem i fotografi idag med att trådarna är för röda.
För röda?
Ja, överlag.
Ja.
Om vi till exempel tar... Vi älskar ju att prata om Nick Brandt.
Gör vi det?
Djurfotografen. Hans tråd är fruktansvärt röd. Den är röd och tjock som en tross.
Ja.
Djuren är ädla, heter den, hans röda tråd.
Ja.
Och överlag så tycker jag att trådarna i många fotosamlingar är väldigt, väldigt... tydliga, nästan övertydliga.
Varför tror du det är så då? Tror vi har blivit rädda för att inte säga någonting?
Ja, kanske. Kanske.
Ja, det tror jag. Kan, för det här pratade jag faktiskt med en fotograf i Berlin om för några dagar sedan. Att vi verkligen har den här lite problem med att why is it relative? Varför är det sant, intressant? Varför säga någonting alls? Om man inte, och då om man tycker att det är svårt att säga det, då kanske man känner, eller ja, att då kanske man känner att man måste ha den här röda tråden för att göra det tydligt vad det är jag försöker säga.
Ja.
För annars, what's the point? Eller liksom, vad är relevansen? Varför tar jag plats på den här väggen och inte du?
Ja, jo, men absolut. Alltså, du måste ju ha någonting att säga. Den absolut tristaste röda tråden som finns är den, en och samma fotograf har tagit alla de här bilderna.
Ja.
Och det är det dödaste jag vet i termer av röd tråd. Nu måste jag bara krädda lite.
Ja.
Därför att den här röd tråd-diskussionen nu som vi börjar nysta i. Det var jag som kastade fram det här. Det kommer av ett blogginlägg som min kompis Magnus Fröderberg har skrivit om röd tråd. Vi pratade om röda trådar för... långt över ett år sedan.
Magnus och jag.
Och nu skrev han om det samtalet i ett blogginlägg. Och därför har det aktiverats röda trådar hos mig. Så det blogginlägget finns på fotosidan. Jag länkar till det på Bildradions ny uppiffade webbplats, by the way.
Wow!
Bildradions webbplats blir lite mer funktionell. Det blir lättare för oss att lägga upp... strömmar av ljud och sånt. Och det där är ju återigen med min låga ambitionsnivå, att jag har så jävla svårt att ta mig över små trösklar. därför att jag är nöjd med, jag är så nöjd med livet som det är, att jag känner inte så här att, ja men, förstår du?
Ja.
Att jag känner inte att vi behöver bevisa att vi kan göra podcasts, och då blir ett litet motstånd att lägga upp en podcast.
Så sitter du och gör det här för ingen anledning alls nu.
Jo då, vi kommer att lägga upp den här, absolut. Och jättemycket cred till Martin Nagy, som återigen har suttit och hjälpt mig med att göra det här. Fantastisk kille.
Super.
Farsta kille, precis som jag.
Wow.
Så tack Martin. Och tack Maja, Maja Larsson, som har gjort den nya illisen, loggan, eller vad man ska säga.
Illisen?
Illustrationen.
Ja, nygjord.
Okej, bra. Det var det.
Men vi höll på att prata om röda tråden. För jag tycker att röda tråden är ganska viktig dock. Jag menar, jag undervisar.
Jag tycker att den är jätteviktig.
Ja, okej, vad bra. Jag var bara tvungen att kolla att
du inte hade dissat. Men jag tycker att vi ofta dammar på med en alldeles för röd tråd.
Ja, men ja.
Alltså, ta... Ja.
det där är, jag förstår vad du menar, men jag, då blir det nästan igen som att det blir skriven på näsan.
Jag tror att det är en, jo, men det, ja, det, alltså det är en rädsla att vara för otydlig, ja, för vad man säger.
Ja, absolut.
Och då blir det väldigt, väldigt tydligt istället. Mm. Det gäller att hitta den här sweet spoten.
Ja.
Gud, det är så jävla förgörande för mitt språk att umgås med dig. mellan att det ska vara lättbegripligt och att du ska få kämpa lite grann, ja, för att skapa din mening i det. Men Sandy Skoglund.
Sandy Skoglund.
Du och Janne Broman står och gör vågen, ja, inför Sandy Skoglund-bilden där. Och jag känner så här, ja, whatever.
Ja.
Men det leder oss in på tanken vad i hennes, att hon nu är med på det här fotomarket här.
Mm.
Det ligger så i tiden.
Ja.
Därför att iscensättning är tidens melodi.
Exakt.
Kan man skriva under på det? Jag tänker på Johan Willner till exempel. Och hans barndomsminne. Nämnde Aida. Just det, Aida. Och nu får du uttala hennes efternamn.
Jag såg det sist också.
Aida
Kershogoga.
Ja.
Nej.
Aida,
förlåt.
Vi länkar på webbplatsen. Och hon, hennes iscensättning är ju så... Har vi pratat om den förut?
Har vi? Jo. Nu, jag måste väl ha förklarat det när jag såg hennes namn sista gången också.
Ja, det var förmodligen. Men hennes föräldrar har ställt upp på att agera som döda i hennes bilder.
Det är ju bara en serie.
Vilket jag tycker, ja, det är den jag minns.
Ja.
Som
starkast.
Jag tycker att det är starkt gjort av hennes föräldrar.
Jättestarkt.
Ja.
Ja, jag tycker Aida är en superfotograf. Jag älskar hennes arbeten. Hon tar verkligen, ja, hon jobbar liksom utifrån det personliga och gör de här iscensättningarna som på något sätt ändå är ganska allmängiltiga.
Ja.
Alltså liksom att man, ja, växer upp i ett hem som kanske inte är så himla trevligt eller, ja, och det pågår misshandel, och då är det som att hon har ju liksom, ja, att de agerar. Mm. Och att hon straffar dem genom de här bilderna om och om och om igen. Och att de ställer upp om och om igen är ju så intressant.
Ja.
Och ja, ganska, jag höll på att säga storartat, men det kanske är fel ordval. Men det är speciellt.
Men alltså det här med iscensättningen då som en grej. Jag såg en... väldigt märklig reklamfilm för Laika.
Jag trodde du menade, ja, i en kort sekund där så tänkte jag Facebook Laika. Inte det hemskt.
Nej, ett kameramärke.
Ja, jag vet. Ja,
du bor ju i Tyskland. Du ska ju i
uppvuxen
princip tvångsäga en Laika vid det här laget. Och då var det någon fotograf som tog en Laika och åkte runt, du vet.
Ja.
Så klischéartat,
ja,
till gamla öst och fotograferade människor.
Ja.
Och då är det filmat då när han fotograferar. Jag kommer inte ihåg vad han heter, fotografen. Gjorde inget djupare intryck. Och då så ska han fotografera en tjej som leker på en lekplats. Och då närmar han sig förstås henne och hon, du vet,
ja,
gör som hon tänker att han vill att hon ska göra. Och då blir det så tydligt att han vill ha en gatufotosnits på sina bilder.
Ja.
Men han iscensätter hejvilt, verkligen.
Ja.
Och det där stör jag mig på.
Mm.
Vi är ju känsliga mot iscensättningar som inte ser ut som iscensättningar. Och då tänker jag på Robert Doisneau med hans Parisbild. Som blev avslöjad som
en iscensättning.
Som en iscensättning, fast den var så att säga insåld som den fria kärleken, ja, i Paris.
Ja.
Där, vi kan berätta hela historien i en annan podcast,
all right,
tycker jag. Men jag kanske kan lägga upp någon liten länk till det,
ja,
också. Vadå liten länk?
Bara en liten kortis.
Precis, sex punkter. Ja.
Men det där tycker jag också är intressant. Nu vet inte jag om det här gick... Eller, för det här med iscensättningen och allt det som du just sa nu, det faller ju tillbaka på den här konstanta frågan om fotografi och sanningen.
Ja.
Eftersom att vi ser fotografi som vi ser världen, så tar vi det på första blick som sanning.
Ja.
Och det där det där tycker jag är en sån intressant tråd.
Jag tänker lite grann så här att i och med att jag tror att vi är vaksamma på iscensättningar idag. Och jag tror att ibland när vi ser bilder som ser helt fantastiska ut så kommer frågan allt tidigare upp. Men är det verkligen så här? Eller, ja, är det iscensatt bara för fotografiets skull?
Ja.
Och då tror jag att lite grann av det här dör. Och då tror jag att vi lite grann, okej, men då tar vi steget då. Då kör vi iscensättning fullt ut så slipper folk ställa sig den frågan.
Ja.
Men det är ju inte så många fotografer som jag tittar på som jag känner att det här är sanning.
Ja.
Robert Frank är väl den sista.
Den sista sanningen.
Nej, när jag tittar på Robert Franks bilder så har jag ingen doft av iscensättning överhuvudtaget. Den går rakt fram till mig som att han är en osynlig fotograf. Men och nu sitter du och ler i mjugg. Nej, det är klart att man inte vet.
Det är klart. Men det är det som är så spännande.
Ja. Men titta på vad heter han? William Klein.
Ja.
Som har ett Robert Frank liknande uttryck.
Ja.
Om honom tror jag mig veta att väldigt mycket är iscensatt. Det är på gatan. Mm. Men där interagerar han på ett sätt som får människor att uppträda.
Men ja, och till exempel Tillmans versus Golden.
Jaha, berätta mer om det.
Alltså Wolfgang Tillmans hade ju den här stora utställningen på Moderna som jag tyvärr inte såg.
Ja.
Eller tyvärr är jag inte så stor fan. Men han blir ju lite grann klassad i samma box som Nan Golden, att det ska vara det här, fotografera sina vänner.
Ja, dagboksjournal, dokumentär.
Exakt. Ja. Mm. Fast hans bilder är ju iscensatta i den liksom minimala detaljen. Allt är ju perfekt uttänkt innan.
Ja.
Och det är inte ens. Hennes är ju verkligen bara så här, hon tar bilden i momentet.
Ja.
Jag tycker att Tillmans är ganska tråkig, för att jag tycker att det känns så himla iscensatt. Det känns som att man strävar efter att ha den här utstrålningen av att vi är i Berlin på 80-talet och vi går på teknoklubbar. Men, och vi...
Hade du sett det här om du inte hade vetat det?
Ja, jag kommer ihåg tidigt när jag började tycka om Nan Golden, så sa någon så här, men du borde titta på Wolfgang Tillmans. Och så var jag lite så här, och hade hela tiden den här känslan att I don't like it. Och det var långt senare då jag fick reda på att det var iscensättningar. Vad är min poäng med det?
Nej, din poäng med det är att vi iscensättningar är någonting som vi måste tänka på så mycket idag.
Ja.
Och iscensättningar dominerar fotolandskapet. Och jag tror att en hel del av saker som vi inte tänker på som iscensättningar är iscensättningar. Och jag tror att vi är misstänksamma på det, och jag tror att man känner, ja men då löper vi linan ut och då iscensätter vi från scratch.
Ja.
Som till exempel Johan Billner gör.
Ja.
Att det här är löst baserat på barndomsminnen.
Mm.
Och så tittar vi på det istället, för där känner vi ändå att det finns en ärlighet i vad det är vi tittar på.
För att det är ärligt falskt.
Ja,
och
därmed är det ju inte falskt. I och med att vi vet att det är iscensatt.
Ja.
Nej, men det är ju som att säga att en spelfilm är falsk. För att vi vet att det är iscensatt. Ja, så där får man väl förhålla sig på något jäkla vänster.
Mm.
Till vad man tycker.
Till vad man tycker. Jag tycker det är ganska spännande med iscensatt faktiskt.
Ja, alltså jag tycker det finns naturligtvis både bra och dåligt. Mm. Gud, vilken...
Ja. Det där var riktigt lagom sagt.
Ja, det var jättelagom sagt. Vi snubblade över lite samma film. När vi satt här uppe och tog en kaffe innan vi spelade in det här. Och jag satt och ojade mig över mitt själstillstånd. Så sa jag också att jag hade sett en film som jag tycker jättemycket om, som heter Himmel över Berlin.
Mm, som också är min favoritfilm.
Jättekonstigt, eller hur?
Som jag precis pratade med en annan vän om bara 2 dagar sedan. Eller ja, det kändes lite random.
Det här var en sån här Netflix-grej. Jag vet inte om ni har Netflix i Tyskland.
Jo, fast det heter I Love Film, som låter som man får porr hem i brevlådan varje. Eller otroligt dåligt valt namn. Men det här är tyskan lite speciellt.
Ja, men Netflix är inte att du behöver få hem det i brevlådan, utan du får det rakt i datorn eller
så,
tvn.
Så framåt är vi inte. Eller så, I don't know. Ja. I'm not so forward heller.
Grejen är, man betalar 79 spänn i månaden. Och så får man tillgång till flera tusen gamla filmer.
Mm.
Och det betyder att man börjar titta på filmer som du aldrig skulle kommit dig för att beställa eller så. Utan man bara tänker så här, men jag kan titta på en scen ur den här filmen då som jag minns någon gång. Och då tittar jag på Himmel över Berlin, som var en av de filmer som gjort starkast intryck på mig. faktiskt i mitt liv. Jag var 26 när jag såg den första gången och tyckte att den var omvälvande. Och det var den fortfarande.
Ja.
Tycker fortfarande att den är bra. Även om den skulle ju inte fungerat om den hade lanserats idag. Därför att den är, då har den lite för höga pekoralpoäng.
Ja.
Pekoralhalten överskrider gränsvärdet.
Can you explain? Vad är pekoral?
Att den blir för liksom svulstig i tanken och så. Det handlar ju om en ängel som vill bli människa.
Ja.
Och som blir människa. Ja, det är jättefint.
Mm.
Och det handlar om kärlek och så. Och ja, jag vet inte vart jag ville med det heller.
Nej, jag vet inte. Men jag pratade om att det skulle vara kul att liksom ta ett stickprov och fråga alla i världen. Vad är din favoritscen ur himmel över Berlin?
Jag tror att så många har sett den då?
Jag vet inte. Det kanske bara är min bubbla.
Ja.
Men den är ju så fin.
Ja, ja, det är den verkligen.
Den rekommenderar vi. Wim Wenders.
Ja, vi rekommenderar den. Vi säger inte att ni kommer gilla den. Men vi rekommenderar att ni tittar på den. Bara för allmänbildningens skull.
Exakt.
Ja. Min fru, hon stod inte pall.
Inte?
Nej.
Mm.
Hon så här typ en timme in i filmen säger så här: Göran, jag försöker verkligen. Men jag är ledsen, men det går inte.
Ja,
det är
fint.
Och jag tror att hon tycker att det är för segt berättar.
Ja.
Det är för långsamt berättar.
Men det är någonting med det också som känns så himla fint, som kanske också vi inte skulle egentligen slå igenom idag. I alla fall inte på någon så här populär filmmarknad, att det är liksom att man tar den här tiden och att det liksom allt får vara liksom så långsamt, och det skulle ju inte riktigt kanske gå hem idag.
Om inte
på någon så här speciell, du vet, så här indie movie theater för en liten grupp som vi.
Ja, det långsamma gör comeback. Det finns en fantastisk film som heter Drive. Det är absolut inte en Hanna-film. Jag tror inte att det är en Hanna-film.
Det var någon som rekommenderade den till mig häromdagen. Det är också en ganska gammal film.
Nej, den är sprillans.
Ja, okej, okay, kör.
Det handlar om en kille som är jättebra på att köra bil.
Mm.
Något som speed racer. och han dras in i massa gangsterliknande grejer. Jag sa ju att det inte var en film.
Det
roliga med den filmen är att alla känslosamma scener är jättelångsamma.
Mm.
Och det är väldigt mycket ögonkast
mm.
som man får titta på minutvis. Man kan titta på minutvis på människor som inte säger någonting till varandra, för de vet inte vad de ska säga därför att orden räcker inte till. Oerhört vackert. Alla actionscener är jättesnabbt överstökade.
Så, intressant.
Så det är precis tvärtom. Alltså,
ja.
När en actionscen så går den så fort så du knappt hinner liksom, vad fan var det som hände egentligen? Men när det är en känslosam scen så går den jättelångsamt. Det är precis tvärtom.
Ja.
Tvärt emot. Jag tror att det långsamma gör comeback.
Det låter för sig väldigt fint.
Mm.
Vad heter den där filmen? Nu kommer det här låta som en konversation jag ofta har. Vad heter den där fotografen som tog den där bilden? Du vet den här kända filmen, den är svartvit och så finns en scen när de sitter i en bilkö i typ landsbygden i Frankrike. Nu är den så här känd som den... skitsamma. Men jag tror på det långsamma. Jag tror att det låter ganska intressant.
Ja.
Jag gillar det.
Men tanken får inte bli långsam, det är ju det som är grejen.
Nej.
Att du måste ju hela tiden ha ett flow i hur du tänker på.
Måste man ha det i en bildserie också då?
Ja, det måste du ha.
Du måste röda tråden.
Ja, du måste mata hjärnan.
Mm.
Du måste få någonting att bearbeta.
Vad är din röda tråd? Har du en? Har du flera? Jag har flera.
I de bilder jag tar?
Ja.
Ja, min röda tråd är att jag vill... Ja, alltså det är så jävla banalt.
Nej, vadå?
Min röda tråd är att jag vill kunna titta på det som jag inte tittar på. Alltså genom att fotografera.
Ja, det är inte så banalt.
Lite småbanalt är nog allt.
Men det
är ju precis det är det här klassiska Stephen Shore-iga. Att du fotograferar en parkeringsplats därför att du tittar inte på parkeringsplatsen om den inte är fotograferad.
Ska inte Steven ställa ut här någon dag?
Åh, jag skulle ju tycka om det naturligtvis.
Ja.
Men det finns ju många i hans anda.
Jag såg faktiskt en jättebra Joel Sternfeld-utställning nyligen i Berlin. Han var ju Joel Sternfeld är liksom i samma grupp där. Startade också fotografera färg ungefär på 70-talet, samma tid. Storformatsbilder, reser runt i USA. Och det var så himla läckert att se. Alltså jag har ju sett, vet inte om jag har sett en av hans utställningar live förut, höll jag på att säga. Men jag tror att jag gick 3 gånger. För det var liksom så här, det var godis för ögonen. Det var så härligt när de här storformatsbilderna kommer på de här porträtten och de här olika landskapen. Nej, det var helt fantastiskt.
Mm.
Ja.
Vad är din röda tråd?
Min röda tråd är nog kvinnor. Kvinnan.
Du är feminist.
Yes.
Du frågade mig om jag var feminist förut idag. Jag sa definitivt nej. Eftersom jag inte vet vad feminism är.
Ja. Men ska vi gå in på den här då?
Nej, det ska vi inte göra. Skit i det. Men jag insåg att jag är ingen ism överhuvudtaget.
Men ska man kanske inte... Då är du
Nej, jag är inte ens nihilist. Nej, det är jag inte.
Nihilist.
Och jag saknar... Det är kanske därför också som jag känner mig lite så där, lite låg. Och...
Bli feminist.
Nej, verkligen inte. Nej, det ska jag inte bli. Om jag skulle bli någonting så skulle jag bli mjukist.
Går man inte mjukisbyxor då hela tiden?
Nej, man pratar inte om... jag tror att vi skulle behöva ett samhälle som var lite mjukare överlag. Och jag tror ibland så tror jag att det kanske är det man skulle prata om. I Sverige just nu så pratar vi jättemycket om näthat. Det har varit på tv så där om folk som skriver astaskiga och hotfulla kommentarer till andra människor på internet och så. Och då så säger vi att näthatet är ett jätteproblem, vilket det naturligtvis är. Det är ju fruktansvärt att bli utsatt för. Men jag tror att vi måste prata mer om vad vi vill ha och inte bara vad vi vill ha bort.
Ja, men vi är ju ett samhälle, alltså det är ju baserat på vad vi bygger ju våra samhällen på, vad vi är emot, inte ja, vad vi är för.
Ja, och jag tycker det är sorgligt.
Ja, det är sorgligt.
Så på så sätt så skulle jag hellre än att peka på problem och prata, det här problemet måste utraderas, det här problemet måste tas bort, så skulle jag nog föredra och prata om ändå vad vi vill ha.
Ja.
Och få någonting att jobba mot och inte någonting att jobba bort från.
Mm. Men det är också bara så intressant. Jag såg en dokumentär för 100 000 år sedan igen.
Mm.
Så gammal. Nej, men så var det en kvinna som blev intervjuad där och hon sa att var är alla statyer för alla lyckliga människor? Vi är ett samhälle som fokuserar på att vara olyckliga. Om vi hade lite statyer runt om i staden för en människa som levde lycklig i hela sitt liv och bara gjorde varje dag någonting för att göra någon annan lycklig. Men det är sånt är vi ointresserade av. Vi vill bara ha martyrer, lite författare, lite gubbar.
Ja.
Basta.
Ja.
Det skulle vara så mycket bättre om vi var lite fokuserade på att vara glada.
Ja, någonstans. Så. Men det är ju också... jag läste någon artikel i morse om lycka. Och sådär. Och att det är så svårt att uppnå. Och vad vi bevisar för oss själva varje dag i Sverige. Det är ju att det räcker inte med att få sina basbehov tillfredsställa. Det gör ju inte att vi förnimmer att vi är lyckliga. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt tragiskt.
Mm. Om du skulle nämna 3 bilder som gör dig lyckliga. Som du skulle kunna ha hemma. Så du varje dag skulle kunna känna att wow, gud, nu blir jag lycklig. Det var alltså väldigt svårt.
Jag blir ju lycklig när jag känner att människor förstår sig på hur jag ser världen. Alltså jag blir lycklig när en bild kan visa mig hur världen ser ut och att det står i samklang med min syn på världen.
Mm.
Helene Schmitz, vet du vem det är?
Ja.
Hon har ju de där 3 blomsterbilderna som hänger i det här rummet där vi sitter nu faktiskt. Hon har en serie som hon tyvärr har tagit bort från sin webbplats. Om du lyssnar, Helene, sätt fan upp dem igen. Jag vet inte om jag har pratat om dem förut i Bildradion, men de heter Let's Talk About Pain.
tror inte vi har pratat om dem.
Okej. Okay. Så då har Helene fotograferat i samtals i terapirum. Hon har varit hos psykoterapeuter och fotograferat deras samtalsrum. Och det roliga är att de ser väldigt lika ut, alla samtalsrum. Det står två bekväma stolar, ett bord emellan, en Kleenex, ask. Och så sitter en klocka på väggen, ofta så att den bara syns ur den ena stolens perspektiv.
Exakt.
Och de bilderna gör mig verkligen lycklig. Och jag vet inte varför de gör mig lycklig. Ja, kanske för att hon sätter fingret på vad det handlar om. Låt oss tala om smärta. Därför att det blir så... Och de bilderna borde man inte bli lycklig av. Teoretiskt sett. Men jag blir väl upprymd av dem.
Är det, ja. Men jag förstår vad du menar. Det tycker jag kan vara ganska upplyftande att känna att också om man har gått igenom någon, att man har, om man har varit gått i psykoterapi eller psykoanalys.
Ja, jag har ju suttit under en period igenom de där jävla
Med. Men det är great. Ja. Det är skitjobbigt de första två gångerna och sen är det bara som löskodis. Det kanske lät lite dumt, men det är så intressant.
Det lät som lyxterapi när du sa att det är som löskodis, ja.
Nej, men jag bara menar att det är så intressant och det kan verkligen bli att man vill, när man går in i en sån process, att man vill ha mer och det är så spännande och liksom varje gång blir så intressant och så betydande.
Ja, och samtidigt så tycker jag också när hon skriver Let's Talk About Pain att det sätter för mig också lite grann fingret på verkligen vår kultur också. Så de bilderna... Men annars så jag kanske måste vara så banal att jag säger att de bilder som jag sätter upp på min vägg som gör mig lycklig, det är bilder som föreställer människor som jag tycker om.
Ja.
Och att jag liksom, jag får nog gå på innehållet där snarare än formen, att de ska vara tagna av en viss person eller så. Ja. Jag har en bild av våra vänners hus i Los Angeles till exempel som sitter på väggen som jag blir glad av att se. Men det är ju så oerhört privat. Ingen annan kan ju förstå vad jag ser i den bilden. Men...
Jag antar att jag var lite mer ute efter om man kunde nämna om man kunde nämna några bilder som våra lyssnare kunde googla och säga.
Ja, men i sådana fall, men tyvärr har vi ju pratat om den, men Salimans bilder från den här med döda kroppar i den här Forensic Park.
Ja.
Gör mig jätte... Nej, men alltså,
men jag håller med. They're great.
De gör mig lycklig.
Ja.
Vissa av men gud, vad heter hon? Åh!
Som tog den där bilden.
Hon som aldrig blev känd i livet.
Gatufotograf.
Ja,
Vivian Maier.
Men några av hennes bilder.
Ja.
Det finns en bild av en man som ligger på en strand. Bland annat. Och kopplar av. Som definitivt gör mig lycklig. Men det är också lite grann för att jag vet hennes historia. Alltså,
ja.
Och det går ju inte att separera, som jag har varit inne på så många gånger förut. Men lite Vivian Maier på väggen fungerar absolut.
Mm.
Som någon sorts...
Som dagligt lyckopiller.
Ja. Vad som inte fungerar för mig som lyckopiller, det är modebilder i alla dess former.
Inte för mig heller.
Ja.
Det är
omöjligt. Och kalla, snygga modeller gör mig bara ledsen.
Ja, verkligen. Så jag känner helt olust.
Albert Watson är helt ute ur leken
för mig.
Ja.
Verkligen.
Ska vi verkligen tycka lika om någonting? Ja, okej.
Okay. Ja, då blir det så.
Ja. Ja, vad skönt att få prata lite grann faktiskt. Och vilket jätteuppehåll vi har gjort.
Ja, jag vet. Jag har saknat bildradion.
Jag saknar den jättemycket. Jag har lyssnat på gamla avsnitt nu. Det finns 21 timmar och 5 minuter bildradion innan vi spelade in det här. Så man kan lyssna nästan ett dygn nu. Någonstans.
Gud vad härligt, då kan man ligga in i sin så här vintertrötthet och bara lyssna på bildradion.
Ja, det kan man göra. Vi ska väl försöka, jag tänker inte göra några jävla utfästelser. För som jag sa, min motivation är tveksam. Min ambitionsnivå är fruktansvärt låg. Och det har att göra med att jag tycker att mina behov är tillgodosedda. Jag är över 50, jag är 52 nu. Och jag börjar också känna att jag får...
Du är young at heart.
Nej, men jag jagar in. Ja, det kanske är. Men jag inte jag. Alltså, förstår du?
Men nu
har
jag...
Det är lite så här, ja, antingen så kommer det ut ett avsnitt eller så gör det inte det. Nej, världen går inte under either way. Och det är en jävla tråkig attityd kanske.
Ja, på sitt kan man väl egentligen bara vara nöjd. Det är ganska soft att man känner så.
Ja.
Man inte sitter där och gör 1000 projekt på alldeles för kort tid utan några pengar.
Men jag har ju lite problem med det där. Jag har ju skrivproblem. Överlag som har följt mig genom hela mitt liv. Jag tycker om att skriva och jag tycker själv att jag är tillräckligt bra på att skriva för att kunna göra det och säga till andra människor att det här ska du läsa därför att det kan ge dig någonting. Så bra tycker jag att jag är. Men det är ju jättejobbigt. Och tyvärr, och jag har kommit på vad det är, tror jag.
Ja.
Jag har inte drivkraften att jag vill ge ut en bok eller publicera en artikel. Utan grejen som drar mig till skrivandet är att det är ett alibi för att få dyka ner i någonting som jag vill vara i. Som jag inte skulle ha varit i om jag inte hade sagt det här ska jag skriva en bok om.
Ja.
Eller en artikel eller vad som helst. Men egentligen så är det ju själva dykandet jag tycker om.
Absolut.
Och att det sen ska sammanställas till en text om vad jag har hittat är bara ett jävla awkward, jobbig grej.
Ja, verkligen.
Så, och jag måste verkligen ta mig samman. Och jag vet att jag emellanåt gör människor besvikna genom att jag skriver för långsamt och så. Men där är problemet, att jag kan inte peppa mig och tänka så här, men tänk när boken kommer ut, vad alla kommer tycka att den är bra. Därför att det är en sorg. Det är en sorgens
dag. Det är en sorg, för då kan man... Ja, nej, men jag förstår
för
vad du menar.
På dykandet.
Ja, absolut. Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ju så härligt att få dyka ner sig i någonting och bara fortsätta att göra, veta mer och veta mer.
Men en jävla egoistisk drivkraft. alltså det, och då kan man säga så här, att skrivandet eller researchandet är sin egen belöning. Så jag behöver inte belöningen att folk säger det där var bra skrivet eller här får du pengar eller så.
Pengar?
Och det gör mig... pretty much värdelös i andra människors ögon. Ja, men på det sättet att...
Inte alls.
Men jag har folk att be om ursäkt. Jag skriver texter åt Serkan Güneş nu om hans fotograferande. Jag är så jävla långsam så jag skyldig honom en ursäkt för att det tar sån tid. Men samtidigt, han är ju ambitiös, Serkan.
Ja.
Han har ju mycket, mycket mer will, liksom go än vad jag har. Han vill mer än jag vill. Och därför så känner jag att jag står lite grann i skuld för att jag är så långsam. Och så är den här andra boken som jag har på att skriva på i 5 år typ.
Jag
pratar med förlaget och sådär ibland. Och de är så jävla tålmodiga så att mitt hjärta brister.
Så behöver du en liten press? Behöver du att de ringer dig och säger alltså, om du inte har klar den där boken inom... Så tid då?
Nej, det hjälper oftast inte.
Nej, okej. Så deadlines är inget för dig?
I någon mån så är det det. I någon mån så hjälper deadlines. Men jag vet inte varför jag kom in på det här. Jag behövde nog lätta mitt hjärta bara. Och det var nog bara det. Att jag behövde få det här ur mig. Kanske be om ursäkt lite grann till Serkan och Tobias som jobbar med Serkan-boken och sådär också. Och till folket på Pagina och sådär.
Du behövde liksom oss inne i en Schmidt-bild.
Ja.
Tittar jag på klockan
nu? Men vad sa du?
Jag sa, tittar jag på klockan nu? Sådär bakom din rygg.
Ja, nej, det gjorde du inte. Ja.
Jag menade metaphorically.
Ja, jag förstod det. Men mina tankar var, jag slentriansvarade för att min tanke var inne på ett annat område. Ja, så där är det. Och det är ju det, man har sina behov tillfredsställda och jag är en lycklig man. Alltså som har allt egentligen jag vill ha. Jag har ett jobb som är så ofattbart roligt. När jag går hit och undervisar till exempel, jag älskar ju det.
Mm.
Jag tycker att det är så makalöst och jag tycker att det är så kul att få guida folk in i foto.
Absolut.
I fotovärlden. Och jag har så jättelätt att peppa mig inför det.
Ja.
Så en fantastisk familj och allting är så jättebra. Så att min motivation att förändra saker och ting är låg. Och min ambition är låg.
Men det kanske inte är en dålig sak.
Nej, förmodligen
egentligen
inte.
Egentligen inte. Egentligen ska man bara vara nöjd.
Kanske det enda som ska till är att man ska bejaka det här.
Ja, det är kanske det som är problemet.
Det är kanske det enda. Ja. Och det är inte egentligen ens ett problem ju. Ja, det är inte att vi säger att det är ett problem. Det är för att vi tänker på let's talk about pain.
Ja, exakt.
Därför att det är det enda vi kan tänka på. Att det måste ju vara någonting som är fel som ska förbättras. Och bättre
för om allt är okej, då måste det ju vara någonting fel.
Men låt allting vara okej bara då.
Absolut, I'm all for it.
Ja, okej. Okay. Vilken bra tonläge att sluta podcasten på. Yes. Låt allting vara okej bara.
Absolut.
Ja, där var det slut.
Där var det slut.
Ja. Jag vet inte om jag kommer klippa bort det här sista, men från och med nu så skiter vi i vignettmusik i bildradion. Både introvignetter och outrovignetter. Bort det skiten. Vet du, jag har tänkt på det. Och så har jag tänkt, varför finns vignettmusik till podcasts? Vignettmusik från början, det var ju för att tvn stod på i vardagsrummet och man skulle höra när bröderna Cartwright började.
Ja, eller de behöver ju the credits också. De har väl lite sådär four credits after credits.
Ja, jo, det också. Eller att man har radion på och man vill höra när ekotsändningen börjar.
Ja, exakt.
Vad fan har man en vignettmusik på en podcast för? Folk klickar ju för fan på play för att höra den. Så från och med nu så är bildradion helt jävla musikvignettfri, bara så ni vet.
All right. Det låter bra. Får jag göra 2 minuter reklam för Tyskland?
Ja, jag förväntar mig att du gör
för Tyskland.
För Tyskland.
Det där är nästan lite obehagligt. Nej, jag ville bara säga att till alla våra lyssnare, om de är i Berlin i mars, så är jag med i ett konstnärsdrivet galleri i Berlin som heter TET.
Alltså hur stavas
det? T-E-T. Mm. Fast med en sån där franskt hatt, en sån där fransk
cirkumflex
hatt. En sån på det första E-t. Men när ni kollar upp webbadressen så är det bara tete.nu. Där i alla fall är jag med i ett konstnärsdrivet galleri, och i mars så organiserar jag där en månad av fotografi. Så det blir 5 vernissage, 5 helger i mars, plus en extra insatt utställning den 7 mars som är Kleister Weiber heter den, och det är det här projektet jag driver i Berlin som är den här omgjorda idén från planket, och vi klistrar bilder direkt med tapetklister på en vägg någonstans i Berlin. Mm. Och för att fira internationella kvinnodagen så har vi gjort en utställning enbart med kvinnor. Och i Tyskland har man ju ett koncept som heter Rheinfeiern, som betyder att man firar dagen innan, liksom man firar in den stora dagen. Så då firar vi in internationella kvinnodagen med att vi går och hänger upp den här utställningen på en publikplats som inte är... Normalt så är ju konceptet att sen så är man där vid utställningen och hänger där under dagen, precis som det är här på planket här i Stockholm. Men eftersom att nu vill vi mer skicka ut vårt budskap att det är internationella kvinnodagen, så då har vi valt en ganska otrevlig plats, men det är väldigt mycket trafik och spårvagnar som går där. Men det börjar också på TET. Alla utställningar börjar 7 på TET. Mm. Som ligger på Schönhauser allé 161, men jag kommer lägga upp det här på hemsidan. Och de 5 utställningarna blir Hanna Goldstein. Sen så har vi 2 konstnärer från Hamburg, Antonia Serrano och Henrik Malmström. Sen så har vi en hel grupp fotografer, gatufotografer, alla ungefär lika fotografer, som heter Mirror Prospect, som ska visas den 3 helgen. Sen kommer Katja Kläm, och sist kommer Snövit Hedstjärna, som är en svensk konstnär som ska visa ett projekt där. Plus så blir det bokrelease från Nätverket Brudarna. Och lite mer.
Och ni har inte den här gången en enda man. En Gunnar Smojlanski.
Vi har ingen Gunnar den här gången.
Nej. Och om ni vet vad jag refererar till, så får ni lyssna på ett gammalt bildradioavsnitt.
Exakt.
Mm. Coolt.
Tack.
Tack för infon.